I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Det här är Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning.
Hej Karin.
Hej Peppe.
Vad har du läst i veckan?
Jag har läst Agnes Lidbecks Förlåten, som jag kom ihåg att du... intressant. Visst har du börjat på den i alla fall? Jag vet inte hur det gick sen.
Nej, men jag började läsa på den, otroligt sugen på att fortsätta. Men jag kom inte så långt faktiskt in i den, om jag ska vara ärlig. Jag kommer ihåg att det handlade om ett barn som åkte till sina mor eller farföräldrars sommarstuga ute på en ö. Och så var det en massa beskrivningar därifrån. Och sen tappade den mig, tror jag. Jag bara slutade läsa för att jag hittade aldrig suget.
Men det är en sån här, relationsroman om syskon. Och vi har ju läst ganska många såna här genom åren. Nu får vi faktiskt säga genom åren, som det har gått över 2 år. Så vi har poddat ihop. Och det här är Ellen och Maria. Och... de har sporadisk kontakt, de har pliktskyldiga samtal och lite så här sms vid högtider ungefär. Men de är rätt bitchiga mot varandra. Och Maria har ett barn och det har inte Ellen lyckats med. Och Ellen har en fin karriär och det har inte Maria lyckats med. Ingen har lyckats med sin relation eller någon relation alls genom åren. Och de verkar vara uppåt 40. De har liksom fastnat i någon slags vinkelvolt som har att göra med gamla kärlekar och självtvivlan. Och jag vet inte, 17 och i den här...
Fast det låter ju otroligt intressant när du pitchar den så här. Nu känner jag att jag vill läsa den ändå.
Ja, nej, men det är inte ointressant på något sätt, för i den här gröten av känslor ligger hela tiden och pyr att deras halvbror, betydligt äldre halvbror Jakob, hängde sig i så det här sommarhuset för många år sedan. Och sen låter författaren oss förstå mellan raderna att Ellen och Jakob hade den äldre systern hade en alldeles särskild relation och snudd på incestuös, eller kanske till och med att den var det, att det hände någonting där den sommaren som Jakob dog, och att Ellen bär på någon slags sår eller skuld eller skam eller någonting kring det där. Det tycker jag är genialiskt, det är jättebra, det är en jättebra intrig, men grejen är att det är för subtilt. Jag vill fan veta, jag vill ha en jag vill liksom inte ha så här smygande på att hon, ja, liksom, aha, de har varit intima kanske.
Läsaren får dra sina egna slutsatser.
Och sådana här öppna slut, och jag vet att det är jättemodernt och så, och det anses mycket mer fin litterärt. Men i det här fallet så hade det fan varit rätt bra om man hade fått en riktigt chockerande slutkläm. Sen behöver man ju inte veta riktigt hur de hanterar eller någonting, eller om det på något sätt hade upptäckts av den andra syrran då, lillesystern Maria, att det här fallet, för att allt det här outtalade gör ju att de inte fattar varandra, de här två. De håller på att pika varandra så här, ja, nej, men du vet ju förstås inte hur det är att älska ett barn, och det är ju väldigt speciellt, säger den ena. Och den andra är så här, ja, jo, ja, med din ekonomi så kanske det blir lite svårt för dig att... De håller på, ja, så här, och man börjar hata dem båda två till slut, vilket är rätt skickligt.
Men som syskon kan hålla på, alltså, ja. Det, är ju, det känns ju väldigt trovärdigt.
Väldigt trovärdigt, och Agnes Lidbeck är ju fantastiskt skicklig på att gestalta både deras personlighet och miljön, det här sommarhuset vid, ja, Ljusterö eller någonting sånt där i Stockholms skärgård, och säkert lik kan man tänka sig åländska skärgården eller finska skärgården. Och de där gamla, du vet, sekelskifteshusen, och så är det någon, ja, fin tillbyggnad, och så är det någon glasveranda, och så är det massa gammalt.
Punschverandan.
Ja, och så, sen så har pappan som har bott där de senaste åren, så han dött, och så ska de rensa ut efter honom, och alla de här jävla sakerna, du vet. Och den ena är ju bortrensaren, eller den rationella stora syran, den känslokalla, ja, barnlösa, liksom. Bort, släng allt mög. Och Maria är den sentimentala offerkofte, liksom, lilla syrran som bara, du förstår inte hur mycket det här betyder för mig. Och man tycker liksom, man förstår båda två på något sätt.
Ja.
Eller så att det är inte så att, alltså, det är inte så att man hatar båda, men i stundtals känner man ju också sympati för båda. Och det tyder ju på att de är väldigt bra tecknade. Människor är ju dubbeltydiga. Det finns ju inget tråkigare än enkla,
nej,
endimensionella, liksom, karaktärsteckningar.
Du kan ju verkligen känna igen mig och min syrra där. Jag är ju den där alltså iskalla, tänkte jag säga. Men, nej, men den som bara, slänger det här. Alltså,
osentimental.
Ja, och jag liksom jobbar aktivt för att vara osentimental. För jag, liksom, jag kan ibland känna sådär en... Jag kan bara känna att jag blir sentimental, jag vill inte vara det. Men min syrra är alltså underbar och underbart sentimental. Hon har liksom aldrig slängt bort någonting i hela sitt liv. Alltså gamla skor, och jag menar, det finns ingenting som hon...
Gamla babyskor. Ja, men det där är ju så jäkla spännande i en relation, i en syskonrelation. Hur man triggar varandras olikheter, och även i kärleksrelation naturligtvis. Men speciellt i syskonrollerna då, att du måste liksom nästan vara så här överrationell, och hon då, för att på något sätt motverka din känslokyla inom citaten, så måste hon bli så här blödig och liksom... Liksom.
Precis, för någon måste ju värna om de här gamla minnena, de måste ju ta den rollen. Men det är sant som du säger, att det får man ju också i kärleksrelationer, och därför kan man vara en helt annan sorts typ i en relation än i en annan. Alltså man har ju kvar sin personlighet såklart, men att vissa egenskaper igen blir extra starka eftersom den andra personen tvingar en till att ha de egenskaperna för att det ska bli någon slags balans i relationen. Nej, men jag tänker till exempel svartsjuka eller
pengar, alltså ekonomi.
Ja.
Alltså, nu tar jag ett exempel från mig själv då, som du också gjorde det då, men jag är liksom rätt rationell och ganska sparsam med pengar på jobbet och har kontroll och liksom, ja, vill veta och förhandlar om kontrakt med leverantörer och så här. Men hemma är jag ju liksom mycket mer så här vidlyftig och impulsiv, och det är väl inte så jävla noga, och kom igen, vi gör den här grejen och så. Och det är ju för att liksom motverka min man så här, som jag tycker är yber, super noggranna, småländska, liksom, ekonomiska tillknäppthet. Och jag kan inte kalla honom snål, för snål tycker jag är när man liksom inte bjuder vänner på saker, så han skulle liksom, nej, inte vara så.
Det är ju, men Peter faktiskt alltid, han är ju supergenerös.
Ja, men det är han verkligen, men han är ju otroligt, vad ska man säga, snål mot sig själv då, eller så, eller när det gäller sån här väldigt, väldigt noggrann med att det ska vara planerat, om vi ska spara till allting. Och han är säkert överdrivet så mot mig, för att han tycker att jag är helt okontrollerbar, förstår du? Och sen är jag helt tvärtom. Så att, som du och din syster, man borde bara testa så här, vet du vad, ska vi byta en då?
Ja, byta gå då i någon annan skor. Det var, är det? Nej, men alltså jag kan känna det så intressant i det, för min syster verkligen den som är väldigt noggrann med pengar och liksom planerar långt och ser liksom, medan jag verkligen i vår relation är liksom den där gräshoppa som sitter och spelar fiol hela sommaren och sen får panik när hösten kommer. Men däremot i min relation med Magnus är jag ju den, han tvingar, eftersom han är verkligen superslösaren, så då har han tvingat mig att vara den där otroligt torra och tråkiga, har du tänkt på vad det kostar, är det här verkligen nödvändigt, personen?
Men det tyder ju på att du är en väldigt mångfacetterad människa.
Ja, helt en komplex människa.
En komplett människa. Åter till den här boken, och det är ju otroligt skickligt av Agnes Lidbeck att spela ut de här människans olika svagheter och så vidare mot varandra. Men som sagt, jag hade velat ha lite mer tempo i intrigen. För mig räcker inte riktigt med det här pyrande obehaget och den här smygande känslan av att det är någon hund begraven, om man säger så. Det hade jag velat ha, men den är absolut läsvärd, och man får ju nästan gåshud av hennes formuleringar som alltid är show don't tell, så att säga, när en människa genomgår någon slags känslomässig reaktion på någonting. Ja. Alltså hon skulle ju aldrig nedlåta sig till att skriva hon kände sig generad, förstår du? Utan det är ju alltid någon form av så här en handling eller en värme över bröstbenet eller att vända sig bort. Eller, alltså, och jag älskar det, den noggrannheten, att hon är så otroligt klischéallergisk. Hon skulle liksom aldrig...
Men alltså, så fort vi börjar tala om Agnes Lidbeck känner jag mig själv så otroligt... Jag känner mig som en slapp blob i soffan. Hon verkar så... Hon är så liksom precis och strukturerad och duktig och brinner så mycket för litteraturen och prioriterar bort det här, så den här bilden jag har av henne, jag har ju aldrig träffat henne, känner inte henne, och liksom prioriterar bort allt, skala bort allt som inte är viktigt, och så att bara det absolut viktigaste av litteraturen att skriva finns kvar i hennes liv, och jag känner mig som en vad ska jag säga, jag känner mig som ett tjockt monster på soffan som kollar på tv-serier och smular chips över magen.
Hon sitter där som en asketisk munk i litteraturens liksom buddhistiska upphöjdhet och bara så här dricker sitt gröna
te.
Och du bara sitter där och käkar chips och tiden bara går och bara, jag kollar på ett till avsnitt.
Jabba du hatt.
I den verkliga världen är förmodligen även hon mer komplex än så, och det är ju något av ett mirakel att hon har klarat av att skriva två tokhyllade, eller minst två romaner, och dessutom ha ett viktigt jobb och vara frånskild och ha flera småbarn och så vidare. Men samtidigt är jag helt säker på att hon är en mix av den här Ellen-typen och Maria-typen, och att hon drar från sig själv när hon tecknar båda de här karaktärerna.
Har du förresten läst den eller lyssnat på den?
Jag har läst den, och det var jättebra att läsa den. Jag håller på och lyssnar på en annan bok som jag kan berätta om lite senare också. Men i det här fallet var det njutbart att läsa.
Alltså det är så... Jag har ingen djupare förklaring till det, men i somras läste jag två olika artiklar. Den ena handlar om hur, jag tror det var Språktidningen, men egentligen är det mycket naturligare för människan att lyssna på en historia än att läsa den. Men lyssna på historier... Okej, jag vet, förlåt, nu säger jag naturligt. Jag hatar när man säger naturligt egentligen. För att vad fan är egentligen naturligt? Men vi har liksom, människan har lyssnat otroligt mycket längre på historier än läst historier. Så, och det kanske är en förklaring till att ljudböckerna också är så otroligt populära nu, eftersom det för många kanske bara är så enormt mycket lättare. Plus tidspressen såklart, det är ju lättare att lyssna och göra någonting annat om man lever ett otroligt upptaget liv. Men sen finns det ju, sen ska man ju tro att ett barn lär sig läsa lättare genom att lyssna på böcker. Man kanske väcker barnets intresse genom att läsa en annan artikel, genom att låta hen lyssna på historier. Men om det är ett barn som är precis på väg att lära sig läsa, så hjälper det inte liksom lyssnandet.
Det var ju bra att veta. Jag håller nämligen på mina barn får tvångsläsa nu. Vi har ju det här nya apropå upphöjda munkar. Men vi har ju det här lite mindre skärmtyngda livet. Jag ska absolut inte säga skärmfri, för det är jag inte. Men jag tror fan inte jag hade lyckats läsa den här romanen på en vecka om jag inte hade vad kallas det, avgiftat mig från Instagram. För att som detta kan ta upp tid som bara rinner iväg. Alltså. Mm. Och nu har jag läst varje kväll och någon gång så där någon timme på helgen eller så. Då hinner man ju fastän igenom en hel roman om den inte är knausgårdiansk. Så.
Ja, det är verkligen sjukt hur mycket, alltså inte så enkelt som att kolla på några bilder på Instagram klippt i en och en halv timme senare. Man bara, men vad händer? Ja, det är verkligen ett svart hål.
Och det är väldigt kul också hur barnen har matat igenom de här paxböckerna, nämnde jag förra veckan. Jag vill också tipsa om Amulett, om ni har lite yngre barn som är så där 8-9 kanske, eller 7-8-9, som gillar manga, så är Amulett serien superrolig och superbra. Den är också lite så där vad ska man säga, fantasy artad.
Ja.
Och jättebra tecknad. Lite samma stil som den här Handbok för superhjältar som har varit som bästsäljare. Ja, kommit ut i flera delar nu.
Men hör du, då får jag slänga in en finlandssvensk också, Karin Erlandssons Pärlfiskaren och vad hette den första delen?
Men Pärlfisken har ju du tipsat om förut. Är det, vadå, är det manga?
Nej, Fågel. Det är den första, Fågeltämjaren heter den andra. De är verkligen också, det är liksom barnfantasy. Otroligt bra. Det har ju fattat att mitt barn inte kan läsa på svenska. Det var kommit som en chock för mig. Men han måste, i skolan måste de läsa, eller hans hemläxa varje dag, 30 minuter läsning. Och då tänkte jag, men då kan jag väl smyga in en svensk bok också. Men det går, alltså det, han kan helt enkelt inte ljuda svenska böcker. Så
men kan han inte få hemspråk?
I USA.
Ja, alltså ja. Min kompis som bor i New York, hennes barn har hemspråk svenska.
Jaha.
Men det är kanske någon, jag vet inte, det är kanske någon privat lösning, men det verkar vara så i alla fall. De har någon svensk lärare som de åker till. Och
ja, så det låter ju otroligt bra.
Ja.
Men de är i alla fall superbra, alltså Pärlfiskaren och Fågeltämjaren som är del 2 är verkligen väldigt, väldigt läsvärda.
Ja, men Peppe, förutom att du har försökt tvinga din son att ljuda och sådär, vad har du läst i veckan?
Jag har läst The Final Testament of the Holy Bible med James Frey, som vi talade om förra veckan.
Det är en väldigt maffig titel. Det är liksom en håll käften titel.
Verkligen. Och det är ju en, och jag, alltså jag måste säga att jag gillar det. Och James Frey har liksom insinuerat att det här är den tredje versionen av Bibeln. Tredje och sista testamentet. Och då handlar det alltså om hur
Jesus får en livskris och gifter sig med en yngre tjej.
Exakt. Men det är inte för att hon är yngre.
Nej,
utan det är för att hon är en person i sig. En riktig människa. Person. Faktiskt ser han inte ens henne som kvinna. Han ser henne som en människa.
Vad fint.
Och, men det är egentligen historien. Slut. Nej. Men det handlar alltså om utspelar sig i New York. Och det handlar om en otroligt En helt vanlig man i 30-årsåldern som det börjar med att man ser aldrig liksom världen ur hans perspektiv, utan man ser den ur en massa olika människors perspektiv som kommer in i hans liv, och varje en av de här människorna har sitt eget kapitel, och de heter liksom John och Luke, och de har alla liksom bibliska namn.
Apostlarna.
Ja, precis. Och så smugg in några kvinnor och får till och med vara med där, annat än liksom prostituerade och mödrar. Aha. Inte många, men några. Och en är till exempel en väldigt ung mamma i, jag tror det är The Bronx, och som jobbar som strippa. Och en annan är hans syster. Anyway, men det som jag tyckte var, alltså jag tycker nu att James Frey skriver väldigt bra, och jag tycker det finns någonting otroligt imponerande att man är så kaxig att man vill skriva den här historien. Det är ju inte en geni att skriva liksom om Jesus återkomst och göra det som fiktion. Men så läste jag en, alltså av någon orsak är den här boken otroligt hatad i The Guardian. Jag läste 2 recensioner i The Guardian där liksom, alltså de verkligen krossade den.
Jaha, hur då? På vilket sätt?
Jag tyckte att den var ytligt skriven, och den var liksom, Du vet man läser den, för jag tyckte faktiskt ganska mycket om den här boken, men du vet man läser en så här svag jag som människa, men läser en dålig recension och tänker så att det är för dum för att fatta varför den här boken, varför recensenterna tycker att den är dålig. Jag tyckte att det var liksom, att den är platt och den är, och jag får säga det här var lite intressant, den här recensenten sa så att, att James Frey skriver inte om Jesus utan han skriver om sig själv. Han skriver om sin egen comeback från A Million Little Pieces, som det här har vi talat om flera gånger i podden också, och James Frey ljög om att han har testat crack och slagit ner poliser och berättat om det här på Oprah, och det var liksom en orsak till att A Million Little Pieces blev så otroligt stor, för Oprah tog det att intervjua honom och lyfte upp hans bok i sin bokklubb.
Men tror du The Guardian, tror inte The Guardian journalisterna har liksom på något sätt stekt honom nu sådär, att nu ska han inte få bli hyllad någon mer, eller hade han någon comeback efter den Million Little Pieces, alltså rent litterärt?
Nej, jag tror faktiskt inte det. Nu vi alltså, han verkar ju skriva, när vi snackar ju om att han fick ju utmärkelsen för årets sämsta sexbeskrivning förra året, det talar vi om i podden.
Ja, men har han inte blivit, han har inte haft någon succé efter Million Little Pieces. Man vill ju gärna att recensenterna ska på något sätt se, bedöma verket i sin egen rätt och se förbi de här sakerna, men det kanske är svårt.
Ja, men är det verkligen? Det måste, liksom, jag tänker att man måste ju kunna förlåta någon. Och blir världen på något sätt bara hårdare och värre hela tiden, eller att blir vi vana vid att folk gör helt sjuka saker, och det är därför vi inte tycker, eller därför känner jag så att vad fan, en författare sa att han drack crack när han inte hade gjort det, är det verkligen hela världen? Att det var liksom hela världen för nästan 20 år sedan, men nu är vi så vana vid Trump och liksom dårar, att vi bara rycker på axeln och säger att men ja.
Alltså inte ifall han skriver någon form av roman. Det är ju en grej, den här Claes Relotius från Der Spiegel som vi pratade om förra gången, om man utger sig för att skriva liksom en granskande artikel om någon samhällsfenomen, ja, någon stad eller något. Det är ju en helt annan sak, men skriver du en bok då tycker jag inte att det är så jäkla farligt.
Och sen liksom ljög han ju om det, intervjuer också.
Det är ju för sig lite dumt.
Ja, men i alla fall så kommer, så Ben Sion heter alltså Jesus Kristus i den här James Freys version av det tredje testamentet. Han lever och liksom en ganska vilsen ung man. Han växer upp i en familj som först är judisk men sen konverterar till kristendomen. Och när han föds så känner hans storebror det är någonting som är fel på honom. Hans storebror liksom är ärkefiende, det är liksom den onda kraften i den här boken. Och storebroren förbjuder mamman från att älska den här sin lillebror och slår honom själv väldigt mycket. Och en dag bara försvinner den här Ben Sion, brorsan. Och dyker upp 16 år senare i en fruktansvärd olycka, och då återförenas bröderna, och den här brorsan är tvungen att ta ställning till då sin, för att han inser att hans lillebror är någonting större än livet självt, men han vill ändå inte acceptera det. Jag känner mig lite dum för att jag kan inte säga att jag har läst Bibeln från perm till perm, så att jag kan inte alla referenser. Jag tror, Karin, att jag vet faktiskt inte om du har läst Bibeln heller, men jag tror att du skulle tycka ganska mycket om att läsa den här boken. Jag tror att du skulle se många roliga referenser som jag kanske missar.
Jag tycker att det är spännande det här med syskontemat. Vad intressant. Ja. Om man
vore... Han har också en lilla syster som är den enda som verkligen älskar honom. Hans mamma älskar honom i sig också, men eftersom i den här familjekonstellationen så befinner sig männen så högt över kvinnorna, så hon har liksom ingenting att säga till. När hans storebror säger att du får liksom inte trösta eller älska ditt yngsta barn, så måste hon bara hålla sig borta. Och lilla syster är den enda som verkligen ger honom kärlek, och för henne det är hon som egentligen 16 år senare liksom återupptäcker sin bror och sin mellanbror, och trotsar sin äldsta bror och liksom går till honom.
Är inte James Frey jättebra på såna här urbana miljöer, liksom skildringar av städer?
Otroligt bra. Man känner verkligen att man befinner sig på Manhattan. Sen fortsätter den med att han sprider, går omkring och efter den här olyckan som han mirakulöst repar sig från, trots att det är helt medicinskt borde han dött många gånger om, ligger i koma, kommer tillbaka, och så börjar han, ordet frälsa används aldrig, men han sprider kärlek genom att ha sex med en massa både kvinnor och män och säger att ni ska inte tro på, ni ska inte tro på religionen, och de här religionerna vill bara korrumpera er och liksom kontrollera er. Det enda som är viktigt i livet är kärlek. Och
det låter lite så här farligt nära vissa sektledare genom historien som är så här, jo då, om ni kom och ligg med mig så ska ni bli liksom, ska ni se att ni får leva i evighet här allihopa.
Ja, men det var väl alltså när Jesus drog omkring med sina lärjungar, var det väl lite av en sekt kan man väl säga.
Ja, det var det säkert.
Och lite, det finns en så här hipp, jag tycker det finns en så här, vet du, 60-70-tals hippie-känsla över det också. Att nu är liksom, nu ska vi alla knulla och sprida kärlek. Ja, men
det slutar inte med att de har ihjäl varandra genom att dricka gift ihop eller någonting.
Har du läst den alltså? Nej, så slutar den inte. Jag tycker att jag vill liksom hylla, tacka för tipsen att läsa den här. Tack Jenny som tipsade om den. Och jag tycker att gillar någonting i James Freys liksom arrogans att skriva det tredje testamentet. Det, jag gillar den här boken trots att The Guardian hatar den, och jag tror att jag känner mig som en, det känns lite läskigt. Har du tänkt på det läskigare att säga att man gillar någonting än att man tycker att det är dåligt eller liksom ser kritiskt på det? Eller man kan såklart säga kritiskt på någonting och gilla det ändå. Men förstår du vad jag menar?
Jag tycker det är en bra inställning att inte vara så, här, så jäkla svårflörtad. Man kan gilla en massa saker. Man kan gilla både att dricka te och ligga i soffan och käka chips.
Man kan gilla både te och kaffe. Håll i dig.
Apropå att ligga i soffan. Har du kollat på Outlander nu då?
Nej, jag har faktiskt inte gjort det. Men jag lovar att jag ska göra det. Det finns på min lista. Jag har bara kollat på den hemska R. Kelly-dokumentären.
Jo, och berätta hur det är en kompis till dig som har gjort den, va, eller?
Ja, men det är en kompis till mig som är executive producer, och han har talat om den hur länge som helst, och det har verkligen inte varit en lätt process att göra den, i och med att men för det första är han vit, och jag tror att alltså, USA är så otroligt komplicerat med liksom en sån djupgående rasism. Det är väldigt svårt för en, ja, men det var det komplicerat, så han var tvungen att ta ett steg tillbaka helt enkelt. Men han är huvudproducent i den här dokumentären, och som handlar om hur R. Kelly systematiskt har våldtagit unga flickor. Otroligt, de talar ju om att ha sex hela tiden, men alltså är det en vuxen man som ligger med en 14-15-åring, det är våldtäkt, det är ju ingenting annat än det.
Och jag blir så äcklad nu när jag tänker på R. Kelly-låtar, alla de här texterna som är otroligt sexuellt explicita. Du vet, den här Ignition som är så här, give me that tutu, let me give you that beep beep. Du vet, alla de här, det är alltid bara så här, kom in hit och så får jag sätta på dig. Och det känns ju, det var ju lite så här, när den där låten kom så tyckte man att det var en härlig partylåt. Och nu känner jag bara så här, det här är en vuxen man som försöker våldta ett barn.
Jag vet. Men alltså jag tycker ju fortfarande, alltså när du började sjunga på den, började spelas upp i mitt huvud, jag tycker fortfarande den är bra. Men så här, på en rationell nivå känner jag att fy fan vad vidrigt.
Ingen mer bounce. Ju den här,
han var ju gift med Alia när hon var 15 och han var 27 när de gifte sig, men han förfalskade hennes ålder på äktenskapsbevis och skrev att hon var 18. Men fan, vilken liksom, och då producerar han låten Age is just a number, som handlar om en ung kvinna som försöker övertala en äldre man att ligga med henne, och skriver, och då sjunger liksom, var inte rädd, du vågar.
Det händer ju så himla ofta att de gör det, just de här unga kvinnorna.
Alltså med facit i hand är liksom så det mesta han har sjungit om väldigt äckligt. Tydligen på deras turné så drog han omkring utanför liksom high schools och i malls för att ragga upp liksom tonåringar.
Var de gifta när hon dog, Lea?
Nej, de fick faktiskt deras äktenskap ogiltigt förklarades. Så de var inte gifta då när hon dog. Mm. Vilken tragedi.
Så jäkla hemskt. Jag reagerade på det, du vet, Rebecka Åhlund. Vi har ju recenserat hennes bok här, och den har blivit väldigt omskriven. Här jag var ju så rolig att dricka vin med om hennes nyktra liv i London, eller nynyktra liv så att säga, att ta sig ur en alkoholism. Och en annan rockjournalist då, Andres Locco, som ju är en legend här i Sverige, han gjorde som en intervju eller ett samtal med Rebecca Åhlund. De har ju båda London som gemensam nämnare med musiken och hade naturligtvis träffats tidigare då och supit ihop och sådär i de här i något tillfälle. Och han har också blivit nykter men har då valt en helt annan väg, väldigt väldigt diskret så att säga. Han vill inte bli liksom definierad av sin nyktra alkoholism när han träffar folk, så han har ju valt att inte prata om det och kände sig grymt obekväm att göra det. Så det var ändå rätt modigt att han tog det här steget liksom på något sätt.
Så otroligt bra och våga tala om. Alltså jag tycker det var, men vi måste lägga upp den här förresten i sociala medier. Jag kan göra det, för det är verkligen en väldigt läsvärd artikel som handlar om hur hon hanterar skammen genom att bara gå ut och skriva på Facebook: hej, jag heter Rebecca Åhlund och jag är alkoholist. Medan hon gick och var livrädd för att få en sån här intervention, att hennes familj och vänner ska konfrontera henne. Medan han blev konfronterad av sin familj och sina vänner.
De bara knatade in hos honom, exflickvänner och syskon och vänner, och bara nu har vi bokat en biljett till dig till avgiftning, hej då.
Ja, men jag vet varför du nämnde den här artikeln, efter att vi talade om R. Kelly.
Ja, precis. Jag reagerade faktiskt också på att Rebecca Åhlund drog en referens till just den där Ignition-låten, att hon ville att hela livet skulle vara som de första takterna i den där remixen. Och det är ju alltså rent musikaliskt är det ju en sjukt bra partylåt. Det är ju verkligen, jag förstår precis vad hon menar med den där känslan där det börjar svänga liksom i en sån riktigt bra låt och man är på någon fest och det börjar bli bra stämning och det är ofta alkohol med och så vidare. Hon vill att det varje dag ska vara sån. Men det tråkiga var ju att referensen numera känns så, alltså man blir liksom bara äcklad, det bara landar helt fel. Numera, apropå hur en människa då kan bli stämplad eller ett varumärke kan bli behäftat med någonting.
Ja, och jag känner vad fan liksom, man kan ju i någon mån skilja såklart på verk och artist. Men precis nu när den här dokumentären har kommit ut och man vet att liksom så många av R. Kellys låtar verkligen handlar om hans kärlek för barn. Eller hans sexuella aptit på barn, känner man liksom att det är svårt. Det är ju en jävligt bra låt, men det är ju en jävligt äcklig låt så här nu när man vet vad han sysslar med också.
Hörru du,
jag tänker de kanske gjorde den här intervjun precis innan dokumentet.
Det är väl en referens hon har jobbat med och använt. Man har sina favoriter liksom. Egentligen är det ju inte så jäkla dumt. Jag ville att hela livet skulle vara som, och så tänker man ut så här, vilken är den bästa partylåten? Ja, varför det kan jag inte komma på någon själv just nu, men man har ju sina favoriter, något som alltid får en att liksom må lite bättre, skruva upp bilstereon liksom.
Vad heter den där Robin Thicke-låten?
Den är ju så vidrig tycker jag. Jag blir typ förbannad av den.
Men kanske varje gång den spelas så börjar det rycka lite i mig. Och jag bara sådär.
Den kvinnofientliga satlåten. Ja, men det är ju en riktigt bra partylåt. Alltså. Det kan vi inte komma också ifrån.
Och sen kommer det rationella jag och säger, nej vänta nu. Det finns ju en, kan väl lyssna på någon annan än det här.
Idag sätter vi bilen och lyssnar på barnens favorit, den danska popgruppen Lucas Graham. Och du vet, once I was 7 years old, my daddy told me, du vet den där låten, superhitten.
Ja, jag vet faktiskt den. Ja.
Jättebra låt. Och jag sitter bara i sur. Feministkärring i sur på låtar. Tema blev det nu. Men över att de har en naken kvinna. Bara en naken kvinna bland massa tomflaskor. Det är liksom deras skivomslag.
Och så till känns slut, som parfymreklam från 90-talet.
Ja, precis. Det kändes så jävla dammigt. Liksom. Så då var jag tvungen att googla någonting och försöka hitta det där art, cover art, var det kom ifrån. Ja, men då fanns det förstås en historia att frontmannen i den gruppen som heter Lucas Graham någonting, dansken, han med irländsk pappa, han sa att ja, när jag var liten så gick vi alltid till något café och då hängde den en affisch där med Anita Ekberg, och så är den här svenska gamla filmstjärnan Anita Ekberg, och då kändes det på något sätt ändå lite bättre att det fanns någon historia, men det känns, det blev liksom, det blev också stoppad i USA, där får man ju inte ha bara tuttar. Jaha. På ett skivomslag, så då har de gjort om det till en pojke som står och tittar på den affischen med sin hand av en händelse uppsträckt på så vis att brösten precis...
Är det sant?
liksom dolts. Ja. Det är ja. Det visst. Ja, så hur som helst, en liten utvikning om en men, utvikning.
Men vet du vad, alltså, det är så intressant för att USA är ju så otroligt rädd för en viss sorts nakna kroppar. Men jag tänker att problemet är väl inte att man ser ett par bröst, utan problemet är väl att det ligger en naken kvinna bland tomflaskor, ja, eller flaskor. Oj, ja. Nu har jag faktiskt inte sett den här. Det är ju liksom själva liksom, ja, men det är mindre specifika kroppsdelar som får synas eller inte synas, och mer att kvinnor objektifieras.
Ja, det känns bara som att det är ett bra sätt att själv sälja skivor på, typ som bilar på 90-talet.
Det är så slappt. Ja, men precis. Sälj grejer med tjej liksom.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Du, från det ena till det andra, har du läst den här Idioten? Har du börjat på den? Av,
men vet du vad,
heter hon, det här är Elif Batuman. Ja.
Alltså jag känner mig verkligen, allt som du nämner för mig vill jag läsa. Så att när du snackade om Elif Batuman förra veckan så fick jag genast ett recensionsexemplar av Idioten, kom ut på Natur och Kultur. Och jag har faktiskt bara läst ungefär 20% av den. Jag läser alltså på Kindle, så det står alltså exakt hur många procent man har läst.
Jag blev jätteimponerad. Du gjorde ett litet överslag i huvudet och insåg att det var... Ja,
men men nu utspelar sig alltså 1995, och där e-posten är liksom supernytt. Det handlar om en ung turkisk kvinna, eller hennes föräldrar har flyttat från Turkiet till USA, så hon är född i USA, och hon har kommit in på ett elit på Harvard, ett av de här elituniversiteten. Nej men Karin, jag blev alltså helt alldeles full i skratt, för förra veckan du pratade om de här otroligt begåvade, oftast kvinnliga författarna som skriver om de här Ivy League universiteten, om hur de riktigt gottar sig ner i det här livet där, om byggnaderna, om kursutbudet, om hela liksom den här... Ja, men hon, det som du sa förra veckan, kan du säga någonting om det igen förresten?
Ja, men alltså det finns ju tydligen, det finns ju någon slags outtömlig, verkar det som, fascination i den amerikanska samtida litteraturen kring detta med hur det är att gå på en Ivy League-skola. Och en av de absolut mest kända, det är ju Den hemliga historien av Donna Tartt, som också just är det. Sådär. Gärna de här lite mindre där det finns mycket... liberal arts kurser och sådär. Just det är liksom det. Inte, det är inte sådana här, det handlar inte om så här MIT liksom.
Nej, Caltech
eller någonting sånt där.
Nej.
Utan det är ju alltid de som har typ just Ivy på väggarna, murarna. Ja, Och det jag kan tycka är lite, jag tycker att det är liksom lite insulärt, eller man ska säga, att det handlar så mycket om den kulturen, att man känner sig lite utestängd eller lite, det blir lite upprepande, för att trots allt så är ju en tonåring som går på fest och blir full är ju lite likadan oavsett vilken skola man går i, och det är ungefär samma känsla, men det är som att allting blir så här förhöjt för att oj, nu vet vi att vi är här på Brown eller någonting sånt.
Ja, men precis så är det. Alltså, men exakt så är det. Och, men alltså, den här, jag kan ändå liksom sugas in i den här världen. Jag tycker den är, hittills är den, alltså den är väldigt välskriven. Det enda, nu har vi bara tragglat på så otroligt länge beskrivningar kring hur det är att vara första året studerande och olika hierarkier och matsalar på Harvard. Och jag längtar bara efter att de ska börja snacka om e-posten.
Ja, någonting händer. Men den här är i alla fall blivit otroligt hyllad, så att jag vill gärna läsa den också.
Ja, men den är, men det enda som överraskar med den här unga studenten, året är 1995, hon kommer till Harvard och hon har fått en e-postadress. Och hon fattar inte riktigt vad e-post är, liksom, för det är någonting otroligt abstrakt. Och tänkte, vad är det verkligen så? Var det liksom så pass abstrakt 1995 att man knappt liksom förstod hur det kunde, hur liksom det inte var fax och det inte var brev.
Av en händelse så gick jag faktiskt på Harvard 1995. Men
hur var det då? Hade du e-post?
Ja, det var ju för sig bara en sommarkurs, så att det var verkligen inte hela den där konkarongen. Men det var ju väldigt tidigt med e-post då.
Ja.
Så att, jag hade börjat jobba på ett företag som var också väldigt, väldigt tidiga med e-post. Jag var en av de första mina kompisar då, 94 eller någonting sånt där, som hade en e-mailadress. Så att jag hade ju ingen att mejla till. Det var ju väldigt tråkigt.
Det var som i början av, när det fanns ett otroligt, ett väldigt begränsat antal webbsidor också. Det fanns typ Aftonbladet.
Ja, precis. Och då fanns det så här, så att jag typ skickade några länkar till några kollegor och så laddades de ner. Det tog 200 år. Och roligare än så var det inte. Så det var verkligen inte the information superhighway som Clinton
skulle
sagt.
Men jag kommer i alla fall, den här Elif Batuman, hon är också skribent på The New Yorker. Hon är alltså otroligt duktig. Och så jag kan föreställa mig att den här boken, jag läste den i översättning, det är Anna Lindberg som översatt den. Men jag tror den är otroligt bra också på originalspråk engelska. Jag ska läsa vidare och prata lite mer om det nästa vecka i alla fall.
Och det är ju en annan av er som lyssnar som har tipsat om den, så det är ju jäkligt roligt.
Ja,
för då vet ni ju liksom vad vi gillar och sådär.
Ja, jag älskar det. Det är verkligen precis vår typ av bok. Innan du fortsätter, får jag göra ett litet test på dig?
Ja, ett test. Jag älskar tester.
Som du kanske vet är jag finlandssvensk.
Nej, och, jag tyckte det var något med den där dialekten. Jag tänkte så här, är hon från norra Stockholm?
Ja. Nej, det är faktiskt inte. Men jag är från Helsingfors. Och nu tänkte jag ställa dig några frågor och vill att du... om du förstår mitt språk. Okej, vi kör igång bara.
Shoot.
Vad skulle... Jag hittade den här pressen på Svenska Dagbladet, så jag hoppas att du inte har läst den. Så du har tjuvkollat svaren. Vad skulle en finlandssvensk kalla en ölback? En ölkorg, ölkoffert, pilsnärplatta?
Koffert. Ni använder ju rätt ålderdomliga ord ibland. Så att det skulle kunna vara koffert. Men jag chansar ändå på ölkorg. För det låter så gulligt. Det brukar vara gulliga ord.
Det är korrekt.
Yes.
Okej.
Okay. One down.
Hur
nästa.
Hur benämner en finlandssvensk ett övergångsställe? En skyddsväg, randiga gatan, här går man.
Randiga gatan, det låter som att ni är retard. Nej, just det. Vänta. Skyddsväg.
Ja, det är rätt det.
Det är jäkligt så här, rationellt och bra ord. Bra ord.
Ja, men man kanske invagas i falsk trygghet där.
Ja, precis. Skyddsväg tills det kommer en full finne och klipper den direkt. Ja, inte för att jag har fördomar.
Absolut ingen full finlandssvensk. Men, en finlandssvensk säger inte utbildningsdepartement utan bildningsministerium, undervisningsministerium, utbildningsinrättningen.
Jag tror att du någon gång har sagt att du har jobbat på ett ministerium, UD eller någonting. Så att jag tror att det är bildningsministeriet.
Undervisningsministerium.
Undervisningsministerium. Det låter så vackert.
Vad säger en finlandssvensk istället för förhoppningsvis? Förhoppeligen, hoppningsvis, hoppeligen.
Hoppeligen.
Det är korrekt.
Alltså jag är, rockar ju det här testet. Fyra rätt och ett fel, va?
Ja. Ja. En rikssvensk som druckit för mycket kan få baksmälla. Vad drabbas en finlandssvensk av? Alko, fyllefeber, krapula.
Alko är ju Systembolaget, så det är det inte. Jag chansar på krapula.
Det är korrekt. Alltså det är ju ingen roligt att göra det här testet med dig eftersom du kan allting.
Jag får med att du har sagt någon gång att det betyder någonting på finska. Alltså, är det finska?
Ja, men eller krapula är nog rakt. Ja, men det är nog finska. Finlandssvenska säger man ju krabbis också. Som är,
ja, för det är det jag har hört att du krapula har sagt. Ja, för det är det jag associerar till. Men vad betyder krapula då? You feel like crap.
Nej, men det är väl baksmälla bara.
Jaha, alltså betyder det inte sjuk eller något på finska eller typ?
Nej, det finns faktiskt ett. Finska är ju väldigt bra. De flesta orden är ju inga omskrivningar, utan det är bara, det är väldigt rakt på sak.
Det betyder helt enkelt bakfull. Det är typ
det
som att
betyder du drack för mycket igår.
Det är som alla eskimors ord för snö. Ja, så har ni för bakfulla.
Ja. Olika sorters bakfylla också.
Ja, precis. Ja, men det är faktiskt ganska behändigt.
Det finns 20 stycken frågor här. Så jag tar, nu är det på sexan. Så jag tycker vi tar den sista här innan folk domnar iväg. En rikssvensk äter fralla. Vad äter en finlandssvensk? Bulle, semla, brötchen.
Bulle.
Ja, men jag är ju faktiskt, ja, alltså en semla. Det är ju det som är så otroligt konstigt mellan våra länder, Karin. En semla?
En
ost för alla. Ja.
Va? Och en det är ju fel.
I,
avgå.
Nej, det är korrekt. Så, och en semla, om du beställer det som du tror att det är en semla i Finland, då måste du beställa en fastlagsbulle.
Då får du en ölkorg.
Ja, då får du en pilsnärplatta.
Okay. Vänta, en fastlagsbulle. Gud vad gulligt. Det är väldigt ålderomligt och väldigt vackert. Och mycket finare än semla, måste jag säga.
Såna är vi, Karin. Mm. Vi är ålderdomliga och vackra.
Och gulliga och vackra. Det låter som så här klapp på huvudet, men på riktigt så menar jag inte så. Jag menar att det är vackert och fint.
Nej, jag tar det som en komplimang.
Apropå dialekter, får jag berätta om en bok som jag började lyssna på?
Ja.
Men den boken som jag tänkte berätta om heter Jag får ner till bror av Karin Smirnoff. Och jag vet att jag nämnde den för några veckor sedan. Och nu så kom jag liksom till skott och jag har börjat lyssna på den. Tyvärr är jag inte superförtjust i berättarrösten. Jag tänkte på den aspekten när du sa det här med att det ska vara lättare på något sätt för våra hjärnor eller naturligare, vad nu det betyder att lyssna på berättelser. Men en väldigt bra grej med att läsa en nedskriven text är att man kan göra sig sin egen berättarröst. Det kan man ju inte göra när någon berättar. Och om vi nu säger så här, ja visst när vi satt i grottan på stenåldern och lyssnade på berättelser, ja men då valde vi ju en berättare som vi tyckte om. Man lyssnar ju på den som man tycker drar bra historier. Och det valet har vi ju inte riktigt i ljudboksvärlden. Att man kan välja olika versioner som man har. Ni har de där apparna ni kör när ni kör bil i USA. Att man kan välja så här, the boyband version.
Jag brukar ha på den.
Brukar du ha den på Waze?
Ja, men
Vad kul. Ja, jag hade i alla fall velat välja en annan version och berätta. Men boken i sig är jättebra. Jag älskar att Karin Smirnoff är en liksom 50 plus författare som har gått en skrivkurs och jobbat sig igenom det här manuset och kommer med en debut som är så jävla bra och blir tokhyllad. Jag älskar sådana författarhistorier.
Ja, jag med faktiskt.
Och att det inte bara är unga genier som blir intervjuade i New York Times, du vet, när de är 21 och har gått på Harvard eller någonting. Och den påminner lite om den här Stina Stor debutroman, och i det att det är så som jag pratade om för också några veckor i somras, tror jag, för att det är mycket dialekt från norra Sverige, många uttryck och så, inte riktigt lika många kanske, och den är inte lika lyrisk, utan det är mycket mer traditionell roman liksom, med intrig. Den handlar också av en händelse om syskonrelationer. Jaget i berättelsen åker ner till sin brorsa, och jag får ner till bror heter den ju, det låter så vackert också, tycker jag. Brorsan, han är tvilling med jaget, så att de ser, och de ser speciella ut, de är liksom tunna och rödhåriga och sådär, de blir alltid utstirrade för de verkar väldigt lika när de är någonstans, och det är en liten by där ingenting händer. Han håller på att super ihjäl sig på fädernes gården som han verkar ha tagit över då. Allting är förfallet, hon åker dit och rensar upp, och då rensar upp bland en massa minnen. Så det är lite samma anslag på det viset som i den här Förlåten av Agnes Lidbeck. Och det var intressant att läsa respektive lyssna på de här parallellt då, när det här med om hur tingen har olika känslomässiga betydelser, och man vill nästan i det här fallet, så vill man verkligen att hon ska rensa ut och elda upp och åka iväg till tippen och allt det där. Man är med när hon liksom skurar fram det här trägolvet och skurar bort allt gammalt skit och sådär. Men det är också massa smärtsamma minnen som väcks till liv, som de inte riktigt vill, de tassar runt dem. Man förstår att det finns någon anledning till att brorsan då inte mår bra, att de inte pratar om det förflutna och sådär.
Hör du, förlåt att jag avbryter, men nu kommer jag att tänka på Helena von Zweigbergs Totalskada, som jag talade om och tyckte jättemycket om. Men då tänker jag på, alltså, det som du sa om saker och liksom hur mycket saker, alltså hur mycket känslor vi sätter i saker, och hur den här huvudpersonen i Totalskada, hur hela hennes identitet brinner upp på något sätt samtidigt som hennes saker försvinner. Och det känns på något sätt intressant i så här Marie Kondo-tidevarv att jag menar, all den här fokusen på grejerna vi omger oss med.
Gud, jag börjar titta på Marie Kondo, den här Netflix-serien.
Ja. Blir så här, jag trodde verkligen att jag skulle bli otroligt inspirerad. Jag började titta på den med avsikten att nu fan ska jag städa.
Blir man inte otroligt hemma, irriterad på henne?
Ja, men,
eller är jag bara... Jag vill så gärna ha ett sånt fint hus, men jag blir också galen på hur hon liksom kvittrar omkring hela tiden. Så jag bara, jag är så kvittrar. Lycklig. Ja. Kan hon inte bara säga, men jättebra, fortsätt städa här. Jag är så lycklig, nu måste jag skänka tacksamhet till det här plagget. Bara, men släng skiten då. Fast det kanske är, jag kanske missar hela den där spark joy-grejen. För de som inte vet vad vi refererar till, ni kan lyssna på det avsnitt när vi recenserar The Lovely Art of Cleaning av Marie Kondo, eller den, vad är det, bla bla bla, konsten och städa, jag kommer inte ihåg vad den heter på svenska. Så kan ni bara gå in på Netflix och titta på dokumentären om städning.
Men någon skrev på Facebook eller annat socialt medieforum att man ska Marie Kondoa sina sociala medier istället. Liksom bara rensa bort alla Facebookgrupper eller social media-människor som inte ger en spark of joy. Jag tyckte det var väldigt skönt att läsa. Att få en sån aha-upplevelse. Det måste vara att inte vara med i alla de här grupperna som bara gör mig illamående. Ja, men förlåt, nu avbryter jag dig. Jag vill att du pratar vidare om jädranhet i bron.
Nej, men jag tror faktiskt inte att jag hade mer på den, mer än att jag har börjat lyssna på den. Jag kommer återkomma med lite mer djupgående recension där på den. Vad ska du läsa mer nästa vecka?
Nej, men jag ska avsluta Idioten. Jag tror att jag bara pallar att läsa den nästa vecka. Eller får se, kanske dyker upp något annat, men åtminstone den. Men hörru, innan vi slutar vill jag tala lite om den där intervjun med Karl Ove Knausgård som både du och jag läste i Svenskan.
Ja, det var en lång intervju och den börjar med att han konstaterar att han inte ger några intervjuer bara till väldigt utvalda människor, precis som de gjorde med Michelle Obama. Intervjun där. Och det är lite störigt. Så, men, ja, men det är nästan som att journalisten vill så här, ge sig själv en guldstjärna redan innan man börjar på något sätt.
Kolla vad speciell jag är.
Ja, men det var ju ändå trevligt att läsa om hans nya liv i London och hans nya tjej. Ja, att han tänker skriva fiktion nu och hur det känns att inte skriva om sig själv. 6 volymer Min kamp som han har skrivit. Jag har inte läst allihopa.
Jag tycker inte
att det var tillräckligt kul faktiskt. Men jag vet inte. Jag kanske borde ha varit lite mer ihärdig i det där.
Nej, men jag tycker man ska njutläsa. Är det någonting som, för att citera en känd japansk städare, om det inte ger en spark of joy eller man känner att man sugs vidare, då kan man lägga den åt sidan.
Men du, det ger inte mig en spark of joy att betala mina räkningar. Kan jag skita i att göra det bara?
Ja, tänk verkligen man skulle leva hela sitt liv så. Allt som inte ger en spark
han
of joy,
inte
bara strunta med ni.
Det stod någonting om att Karl Ove har dragit in 16 miljoner bara i royalties nu på sista året typ, eller någonting. Men han får inte ta lån i Sverige för han har så många betalningsanmärkningar för att han tyckte inte att det gav honom en spark of joy att göra någonting annat än att bara skriva. Så jag tycker det är synd om Linda Boström, Knausgård, exfru. Det känns som att han är otroligt självupptagen person. Alltså i alla intervjuer och allting. Och sen så håller han ändå på att koketera hela tiden med jag har så dålig självkänsla, jag hatar mig själv, jag bryr mig inte om mitt utseende. Och så här. Men han verkar så otroligt noga med sitt skägg och sitt hår. Och sitt... Jag köper inte det där, Karl Ove, för fan. Det är klart att du är narcissistisk också... lagd. Du har skrivit 3500 sidor om dig själv för helvete.
Men det tyckte jag som var på något sätt skönt när han sa att när han började skriva ville han skriva bli störst och bäst och liksom skriva det allra bästa i hela världen. Och nu för tiden så nöjer han sig med att bara skriva någonting som i alla fall kommer ut.
Falsk blivsamhet.
Nu hör jag cyniska Karin och bara sådär att
det är väldigt oskönt att vara cynisk. Jag vill inte vara en cynisk människa. Jag vill bara känna sparks of joy.
Nej, men det är ju också lite intressant med cyniska människor faktiskt, med folk som bara är otroligt lyckliga hela tiden. Men men vet du vad?
Apropå det har jag fått ett boktips. Det här när ni som lyssnar tipsar oss om böcker, för att ni liksom börjar lära känna vilka vi är och så där. Det är väldigt kul, men nu har jag fått ett tips med så här handskriven lapp, en liten påminnelse om vad stress kan göra med oss, från författaren själv, Ann Liljeroth. Jättefint, gulligt. Och den heter Jag kan inte sluta att gråta, och den handlar om utmattning. Så att jag vet inte om jag har signalerat det här i podden eller om Ann Liljeroth själv, bara om du lyssnar, tycker att det här skulle passa oss. Jag kände mig nästan lite så här, oj då, vad har jag sagt här nu? Har jag låtit helt förstörd?
Ja, men alltså jag tror verkligen att du har ganska mycket på gång. Du låter inte förstörd, men du har ju ett väldigt hektiskt liv. Och jag tror att det är inte på något sätt unikt. Heidi Hakala skrev förra året den här Bara lite till romanen som också handlar om det där, hur man förutom att man har så otroligt mycket att göra, det som går omkring och vara jävligt lycklig hela tiden för att vara en lycklig och lyckad människa. Det är ju, jag tycker vi läser den, låter intressant, eller om du har den framför dig kan du väl läsa den och säga några ord om den nästa vecka.
Ja, och jag träffade förläggaren på Louise Beckelin förlag när vi var och intervjuade Emma Donoghue och sådär på Crime Time Gotland för några år sedan. Och jag gillar verkligen de här små förlagen så att, också. Det tycker jag är himla bra. Och det är ju så att stress gör helt sjuka saker med både mig och människor i min närhet ganska ofta. Det är ju liksom en folksjukdom. Och jag funderade nu är det söndag kväll och jag funderade på varför mår jag så himla bra den här helgen och liksom brasan är tänd och barnen sitter och läser och allting är så där jäkla idylliskt. Just det, vi har ju faktiskt inte gjort någonting. Du vet, det har varit något litet kalas eller någon grej man ska göra, men inga inte så där. Och då tänker jag som, gud, vi brukar ha säkert 4-5 grejer som ska göras, oavsett om det är liksom någon aktivitet eller någon skjutsa till eller middagar. Allt är ju jättetrevligt och jättekul, men gud vad det gör en stressad utan att man tänker på det.
Men vet du, jag känner nästan motsatsen. För alla Vides kompisar har så otroligt många aktiviteter. Det är basket och det är judo och det är baseball och det är dans och det är spanska och det andra. Och jag känner att, men herregud, liksom, kyssar vi runt honom för lite? Borde vi liksom få in fler aktiviteter i den här 8-åringens liv?
Det är ju rätt hysteriskt här i Sverige också, men jag måste säga att jag tycker att det är ännu värre än det upplever jag när jag är i USA och träffar vänner som bor där, att barnen är så, de ska liksom drillas apropå det där med meritokratin och de aspekterna som vi pratade om i förra podden, att det är liksom ett kvitto på att du är en lyckad förälder om ditt barn kan så många saker som möjligt och det ska spela ett instrument och vara duktig på minst 2 sporter och sen så ska det gärna vara någon sån här typ konstnärligt också och sen så också plus exceller i skolan och sen så ska det vara en massa sociala event och barnen blir ju helt... det där har ju hänt med mina barn också att de har kommit och bara så här, jag är så stressad och liksom gråtit och man bara, gud, jag har liksom inte ens fattat hur mycket vi har lastat på de här. Jag gör det där hela tiden.
Men det blir ju liksom normen. Man gör ju det som alla andra gör omkring en. Och för det är det lättaste. Då känner man att om jag gör som alla andra, då kan det inte vara helt fel.
Och det är ju verkligen ett feltänk. Det är klart att det kan vara helt fel om man gör som alla andra. Det är väldigt knasigt. Det är svårt att värja sig ifrån. Jag känner ibland att det här delen av Stockholm där jag bor är som någon slags mini-USA. Det är väldigt, väldigt hetsigt liksom. Och det är svårt att så här, men gud, missunnar jag eller jag missar mitt barn något viktigt här nu när hon inte får spela fotboll för alla hennes kompisar spelar fotboll.
Nej. Men precis så kan jag också känna. Ja, men jag tyckte i alla fall det var jag lägger upp den där Knausgård-intervjun också på vår Facebook-sida för att den var intressant att läsa. Du har kanske sett att det var lite koketterande. Och det du sa förresten om det där att det där med Michelle Obama-intervjuerna, samma sak med Knausgård, att det bara vissa väldigt noga utvalda journalister som får intervjua dem och att journalisterna själv skryter om det i början. Det blir lite sådär fan-intervju då. Det blir liksom nästan för... Det känns som att intervjuaren är lite mer ett fan och känner så stor tacksamhet över att få göra den här intervjun att det aldrig blir liksom några kritiska frågor och det kan göra det lätt intervjun lite ointressant.
Jag har lyssnat klart nu egentligen på Michelle Obama-boken. Den var ju jättelång och i slutet så blev jag mot min vilja faktiskt blev jag så himla rörd hela tiden för att jag blev så ledsen över att USA är så mycket i den politiska och inte bara USA, även Sverige i skiten nu och många andra länder att det är så många korkskallar som sitter vid makten inte bara president Trump själv utan hans underhuggare, det är ju liksom B-laget i Vita huset och det är så jävla deppigt bara och jag förstår ju att det här är en väldigt förskönande bild av Obama-regimen och sådär, men jag tror på riktigt att Michelle och Barack Obama är jävligt smarta, jävligt vettiga människor med riktigt bra grundvärderingar även om de såklart gör fel och det finns ett politiskt spel och allt det här också, men jag blev bara så himla liksom knäckt.
Jag kan också känna som, vet du, jag känner samtidigt att det finns ju hopp i och med liksom den nya kongressen. Om man tänker på den här Alexandria Ocasio-Cortez och liksom att det finns HBTQ-personer i kongressen nu. Det finns öppet lesbiska, det finns liksom 2 muslimer. Jag känner att i och med det senaste mellanårsvalet så finns det ju en finns det någon slags större balans i den amerikanska politiken.
Ja, men det är bra att du säger det, för att jag blev också rörd, för att det var rätt känslosamt. Den sista delen av den här boken var mycket bättre, tycker jag, och mer personlig än den första. Och hon berättade om hur hon kände Michelle Obama vid Sandy Hook, du vet, den här massakern av första klassare. Och det var så, och hur otroligt mycket gun violence som skedde under hans sista mandatperiod, och även nu då, inte minst under Trumps första här. Och vad vidrigt det måste vara att naturligtvis går inte att jämföra med de som är direkt drabbade, men du ska ställa det där, och så ska du försöka axla en roll som en tröstare och en inge förtröstan och försöka få igenom de där antivapenlagarna, och sen så är det en kongress som motarbetar dig för att du är på fel sida. Men du, och jag ska verkligen läsa den här, jag kan inte sluta gråta, och det kanske kommer vara så att jag börjar gråta när jag läser den, men stress
är... Det kan också vara skönt.
Ja, det är ju någonting som vi tar på oss själva hela tiden. Jag läste en artikel om det där också i veckan, om hur vi liksom koketterar med så här, ja, det är lite mycket nu, det är mycket nu, men ja, det blir nog bättre. Så här, men vad fan, det är ju du som har gjort att det blir mycket nu också, delvis. Det är svårt, det är så lätt att skylla ifrån sig, bara jag blir bara drabbad av tillvaron därför att jag har barn, därför att jag har ett heltidsjobb, därför att jag inte får ihop det. Men ibland är det också så här, ja, och sen har du också signat upp på alla de här grejerna och signat upp dina barn på alla
och
de här grejerna.
Och så man med och presterar. Och bekräftar på något sätt normen att det ska vara så.
Liksom, ja, man säger så.
Så liksom, ja, en del av att jag menar, man bekräftar bara att alla är stressade. Om man spelar med i det spelet så blir man ju ytterligare en i det gänget.
Ibland kan jag känna att det är så här, sån här samtal vid, du vet, kaffeautomaten på jobbet när det är så här mycket nu för alla. Är det någon slags vuxenvariant om hur, och på skolgården när man skulle komma på måndagen och säga att man hade en så här fett mycket festande i helgen, var bjuden på så himla många grejer och gick på så många klubbar och så här, att man, alltså man skryter om hur himla efterfrågad. Men är det vi håller på med egentligen?
Jag tror det. Hur viktig liksom, vilken viktig person man är. Och efterfrågar man är. Precis.
Men det är bra. Alltså, jag ska gå till jobbet nu imorgon och så ska jag säga, jag har inte gjort ett jävla skit i helgen.
Nej.
Punkt. Och,
bara slappa.
Förutom att jag har spelat in en podd med dig. Och det var kul. Även
det var
detta.
Otroligt kul, hörru. Ser fram emot nästa vecka.
Det är ju jag också, och puss och kram på er allihop. Tack för att ni lyssnar, tack för att ni följer och kommenterar, och glöm inte att rekommendera oss på era podcastplattformar om ni vill, och
ta hand om er. Hejdå.
Puss puss. Hejdå.
Puss hej.
Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öhman. Glöm inte att du kan mejla dem på mellanradernapodden@gmail.com.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.